Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Livspusslet, ekorrhjulet och den där förbaskade utopiska balansen.
Ja, det pratas ju ofta om ett livspussel, men det handlar ju faktiskt om ett liv och ganska ofta och förhoppningsvis ganska fina pusselbitar. Ett jobb som skulle kunna både ge mening och energi, men som sliter ut många. Barn som är det bästa som har hänt, men som kan kännas som att driva en logistikfirma.
Och en hälsa som upplevs som krav snarare än som stöd i livet. Hur står det till egentligen och vad kan vi göra? Det tar vi reda på idag.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
Ja, men så kan det ju bara inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare.
Ja, idag är det... Eller, det är munterläsning och det är inte munterläsning. Vi får komma in lite mer på detalj till det. Men som ligger till grund för vår rubrik. Men vi kommer vilja använda det här avsnittet till att prata om det som går att påverka.
Ja, för vi har tagit del av en färsk rapport, den heter She Report. Den tas fram av Allermedia och har tagits fram nu senast under 2020, så det finns en tydlig koppling till pandemin. 1000 svenska kvinnor har svarat på frågor innan och under pandemin. Och sammanfattningsvis säger den här rapporten, ja, en massa saker förstås, men faktiskt gammal är äldst, att äldre kvinnor är överlag mer positiva och mer tillfreds med sin arbetssituation och hur balansen är med privatlivet. På jakt efter påverkan kallar man en annan rubrik i den här rapporten, och kvinnor som upplever sig kunna påverka sina arbetstagare i hög utsträckning mår också bättre och har en bättre balans. Sen så handlar en stor del om något som kallas det tredje skiftet, och det här tänkte vi komma in mer på. Det finns tydliga könsskillnader i upplevelsen av att ta ansvar för hem och familj. Och det här, det trumfar generation, står det här. Så att tyvärr blir det inte så mycket bättre ju längre ner i generationerna vi tittar. Och det måste vi prata mer om. Ja, sen handlar det lite grann om millennials också. Som ofta identifierar sig väldigt starkt med sina jobb, vilket kan vara härligt. Men som också riskerar att bränna ut oss. Eller oss, jag är inte en av dem, men dem. Och sen framgång i framtiden, det handlar lite grann om vad man ser framför sig i framtiden och vad man förknippar med framgång. Och där ser vi ett skifte faktiskt, där yngre kvinnor mer, alltså i högre grad, vill se värderingskoppling till arbetsplatsen och att man verkligen ska kunna få det här med balansen bland annat att funka. Så det är en kort sammanfattning.
Jag gör en så här, spontan reflektion på det här är lite att det här med gammal eller äldst, vad kan det vara just att ju längre man har levt så har man varit med om mycket och man har blivit bättre på att liksom både så hantera utmaningar men också förstå vad som är värt att stressa upp sig över. Men sen tänker jag också på det här med att som jag ibland stör mig på att man pratar om att de unga är så otroligt värderingsdrivna i sina jobb, att det är ju vi också. Jag är liksom i 40-årsåldern och du är 50-årsåldern och vi är också det. Men jag tänker att vi, för oss är det så här, det kanske, om man, för att generalisera och förenkla, så har det varit väldigt viktigt för mig som individ att ha ett arbete att gå till. Men det som präglar mer den yngre generationen nu, det är ja, arbete att gå till, men det måste också uppfylla en massa saker. Och sen det som vi kommer att prata om, att det ofta gör att när man vill allt det också utöver att driva det tredje skiftet som vi kommer komma in på, så håller ju inte det. Och det är där vi behöver få ordning på. Så att ha ett jobb har alltid varit meningsfullt, men nu är det också, det ska vara så viktigt och meningsfullt det man gör på jobbet, än mer ja. Idag kanske.
Så några av de här problemen som vi ser i rapporten har kanske att göra med det här vi brukar prata om ibland, den här Maslows behovstrappa. Att vi i Sverige, om vi jämför med många andra länder, även om det finns många som har det tufft här också, så rent genomsnittligt så har vi det väldigt bra. Och då kan vi ställa mycket högre krav på oss själva och våra liv. Ibland blir det faktiskt en väldigt stor belastning.
Mm. Och sen det som ändå känns skönt när man tar mycket avstamp i arbetsmiljöforskning, som ju vi gör i den här podden, det är ju att kvinnor med hög utbildningsnivå, då tenderar man ju ofta att ha jobb som är mer frihet under ansvar, kanske inte lika mer schemadrivet, och att man i större utsträckning kan påverka sina arbetsdagar, att det buffrar mot stress och att uppleva arbetsbelastningen som jobbig. Och det där vet vi från arbetsmiljöforskning, men någonting som vi ser som kommer med det är ju också att om det var någonting som var fördel med när jag hade ett jobb som var checka in eller klocka in en viss tid och checka ut, det var ju att det var väldigt svårt att ta med sig praktiskt jobbet hem. Men det vi ser nu är de här gränserna som flyter ihop, så att de flesta fördelar kommer också med en utmaning. Och här ser vi att 5 av 10 kvinnor upplever arbetstiden som flexibel. Och kan man tycka, är det en fördel, eller kommer det då också med utmaningen att hantera den här gränslösheten? Det tror jag.
Ja, det gör det. Det finns inget som är svartvitt. Så alla fördelar har någon typ av baksida, tror jag. Ja, förutom kärlek då möjligen. Mm. Men jag var tvungen att säga det.
Det kan vara jobbigt.
Ja, det är klart. Jag tar tillbaka allt. Och åker tillbaka in på huvudspåret här. Nej, men det här med att uppleva sin arbetstid som flexibel, det är också något vi ser mer och mer nu i pandemitider. När många jobbar hemma. För oss som har barn hemma, så kan det vara en slags uppluckring där som är kämpig ibland, mysig också. Därför att man kan finnas där, det finns en trygghet i det. Men man kan också behöva projektleda familjegrejer mitt i arbetslivet. Mm. Och liksom, man har rumpan bak hur man än vänder sig lite grann.
Mm.
Men samtidigt så måste vi förhålla oss till det här, för att så här kommer det nog att vara mer och mer framöver. Ja. Det tror många i alla fall.
Precis, proaktivt förhålla oss. Och den här rapporten tar ju också upp perspektivet pandemin, där man ser att så, ganska logiskt, alltså oron för familjens hälsa, egen hälsa har ökat och blivit större, och man ser också att kvinnor oroar sig i större utsträckning än män. Men vi tänkte att vi ville fokusera lite på först och främst det här området som handlar om det tredje skiftet. Och jag sa till dig innan vi började spela in att jag blev så arg när jag läste rapporten, jag blev så arg när vi såg, vi kan ju tipsa såklart och länka till att gå in och läsa den, där man väldigt tydligt ser liksom staplar på jämförelser mellan män och kvinnor, vad vi tar ansvar för, vad vi oroar oss för och liksom utmaningar som vi har. Men vi behöver ju definiera det här tredje skiftet då, och då skriver man också i rapporten att den amerikanska sociologen Arlie Hochschild, hon använde begreppet tredje skiftet redan på 80-talet. Och då betyder det att det finns först ett skift då som är jobbskiftet, och sen det andra skiftet, det är liksom familjearbete, alltså jag tvättar, lagar mat, hämtar och så. Men det tredje är liksom det administrativa arbetet som behöver göras kring det andra skiftet och samordningen mellan första och andra.
Och visst är det så att man även pratar om en emotionell del där. Mm. Att det inte bara att hantera presenter till släktingar och alla kalas och vems svärfar som är mest sur just nu, utan det är också det känslomässiga som kommer till. Att, att kvinnor ofta tar ansvar och bär liksom den här känslomässiga delen. Ja. Vilket kan vara väldigt tyngande.
Ja. Och det blir väldigt konkret just i de här frågorna och påståendena som är ställda. Alltså, vem är det som tar hand om liksom presenter, klädinköp och så vidare? Det man ofta säger att när kvinnor kommer hem från jobbet så går inte pulsen ner som det generellt då gör hos män, utan man går in i en ny mental uppvärmning. Och det här, förstår man det minst om fysiologi, så förstår man att det här går inte. Det håller inte, och det ser vi också i utmattningsstatistik så att säga. Men det var lite så här, presenter, mat, kläder, koordinera högtider. Och det enda som stack ut, som man såg att män till en större del tog hand om när det gäller det här, det var att betala räkningarna.
What? Den där såg jag också. Okej. Och då kände jag så här, nej men nu. För att jag kan då tyvärr, och det bjuder jag gärna på, känna igen mig i det här, familjens projektledare. Jag har en jättebra man, så det är inte det. Och jag skulle vilja föra upp frågan här i vårt samtal nu också. Vem bär egentligen ansvaret för att det är så här? För jag tänker att, okej, männen behöver ju in på det här området starkare. Men vi kvinnor behöver också föra upp det här i diskussioner och ta ett konkret beslut. Vem koordinerar alla de här förbaskade presenterna? Ja, hur fördelar vi det? Precis som vi fördelar hämtning och lämning på förskola och sånt där. För där tror jag ju ändå att vi har blivit mycket, mycket bättre de senaste decennierna.
Ja, det såg man ju. Det var ju mycket jämnare kring det. Men just det där, jag kan tänka att jag också har hört några säga så här, ja men om jag släpper det till honom, då blir det ju inte av, och då står man och får skämmas inför andra. Och jag menar, det kanske inte är vägen att gå, men vi kommer in på lite, jag har hittat i alla fall lite tips på hur man kan faktiskt kartlägga hur det ser ut. Jag tror att det kan vara skaffa en bra partner, det är det första, som respekterar, och att man ganska ofta behöver så faktiskt gör någon typ av enkel informell kartläggning över vem som gör vad. För att här hemma så kan jag säga att vi är nog, alltså jag rör inte borrmaskinen, och det är nog bra för att lägenhetens värde och så vidare. Och jag tycker att det är, jag tycker alltså barnens kläder och ta hand om det gör jag gärna. Men min man gör en massa andra grejer som jag slipper, och som har liksom, och de är inte direkt så här som könsstereotypa. Så att jag känner mig väldigt tacksam för den här jämställdheten vi har, men vi har också en dialog kring vad vi gör.
Ja, och jag tycker ju, jag vet inte, jag tror vi har pratat om det tidigare, personligen tycker jag att det spelar inte så stor roll vad man gör. Om snubben borrar och mäcker med bilen och tjejen dammsuger, det är väl okej så länge arbetstiden är rimligt fördelad och att man har haft en påverkan i hur fördelningen görs. Det kanske är ingen som gillar att diska, då får man ju dela det 50-50 då, eller något sånt där.
Exakt.
Men, och sen måste jag bara sticka in här också, att vi lever ju alla på olika sätt. Kärnfamiljen är ju liksom inte det enda sättet att leva, och man kan vara ensamstående och man kan också leva med faktiskt fel partner. Mm. Och där är det ju tyvärr bara så att man kan behöva ganska mycket stöd för att förändra sin situation. Mm. Men oavsett om man har en partner eller inte, och barn och sådär, så man behöver ofta hjälp i att få livspusslet att funka oavsett vilket. Och där kan det också handla om att man pratar med människor man litar på och som är den nära. Men, nu måste jag komma med mitt stora men. Kvinnor där ute, släpp för Guds skull inte taget om ekonomin. Det här blev jag arg på när jag läste. Och skäms inte nu om du har gjort det, utan bara ändra det. Därför att det är livsfarligt att släppa taget om ekonomin. Att låta någon annan sköta alla räkningar och sådär. Ja, det kanske är tråkigt, men man behöver insyn. Inte minst för att alla partners är inte bra. Och han eller hon, om det är hon som gör det här och du är en han, eller du är en hon som bor ihop med en hon, kan ju göra saker som inte du alls är med på. Och vi måste se till att vi använder våra pengar så att det gynnar oss och även familjehelheten. Att pensionsavsättning mätningar görs så att man tänker på hur det ska bli i framtiden, så släpp inte ekonomin. Nej. Gör det bara inte.
Och som du säger, har du gjort det och känner att det är Mount Everest att sätta dig in i? Ja, nu tänker jag att det här ska vi podda om, för jag tycker att det är jätteintressant, och det har inte någon egentligen könskoppling, utan just att man kanske tycker det är jättetråkigt med pensioner, det vet jag att många tycker. Men att ta den här elefanten en liten bit i taget och liksom sätta dig in i så här, men liksom räntor, de här sakerna som berör ens privatekonomi, för att även om man inte är den partnern då som tjänar mest, så är det superviktigt att vara väl införstådd med det här.
Ännu mer då.
Ja, exakt.
Faktiskt. Ja. Ja, nej, men så att det var det om ekonomin då.
Ja, det blir brandtal här rakt igenom, det är underbart. Men sen var det också en liten en reflektion som de gjorde, eller reflektion, det hämtades från intervjuerna, det här att vissa saker verkade vara mindre pressande under corona, och jag tror ju och har också hört att många upplever ju att nu är det så att inte alla kan jobba hemma, och man tycker att det förenklas av det, men det är liksom, det har blivit mer kravlöst, umgängen har blivit mer kravlöst. Jag hörde jättemånga som inte alls firade midsommar som man brukade, och sa så här, men vet du vad, det var kanske vår bästa midsommar, för det blev så kravlöst när vi inte behövde rodda det här stora pådraget. Så att, men det ska inte vara så att vi behöver en pandemi för att liksom få hjälp med livspusslet, och då har vi...
Ja, men om pandemin kan hjälpa oss, så är det bara att tacka och ta emot, tänker jag.
Ja, och belysa vad som är viktigt. Ja. Och det var också ett citat med i här, att chefredaktören på Må Bra skrev att, och det är det här jag vill att vi ska nysta lite i sen, vi behöver riva den här ohållbara traven av heltidsengagemang och se barn som de fantastiska resurskrävande varelser de är. Ett perspektivskifte som krävs i oss själva, hos vår omgivning och kanske partners, men också bland våra arbetsgivare. Och det var det här jag tyckte var så intressant, därför att vi pratar ju ofta om struktur och kultur. Och det är klart att vi kan skriva policies om, och arbetsmiljödokument och så vidare, om att man ska kunna ha möjlighet att kombinera yrke och privatliv. Men jag tror att vi kan få den mest akuta effekten, det är ju vad vi liksom, vad säger vi? Vad gör vi? Vad svarar vi på när någon säger vad de måste göra? Vad är det vi liksom likar och hyllar? För att det är där vi kan börja nu när vi stänger av podden. Så.
Mm. Tror jag. Ja, men du har rätt. Du tänker så här Instagram-inlägg om den perfekta middagsbjudningen, eller att man har lyckats vika alla sina kläder i linneskåpet i 100 perfekta veck och sånt där. Att man kanske inte ska hylla det så mycket.
Nej, inte det plus den här middagen plus allt annat. Liksom. Någon kanske vill ha den perfekta middagen, men då är det något annat som får stå tillbaka. För det är ju det där att vi, och det här är liksom en hel podd i sig själva, men jag tänker också mycket på det här att i den här rapporten står det med balansen. Det är en femtedel som upplever att man inte får till den. Jag undrar hur många det är som på riktigt har skapat en bild, en väldigt konkret bild av hur den här balansen ser ut när den är bra. Alltså hur ser den ut? Och sen ha den största respekt för att ganska många av dem som faktiskt råkar i ohälsa, de har suttit med alltså guldkantade pusselbitar att pussla. Jag kan bjussa på min dag idag. Den är minst sagt jäkligt pusslig. Och jag bara tänker hela tiden så här, jag är så otroligt tacksam, det gör det inte lättare att pussla ihop den, att jag får pussla de här bitarna. Alltså jag ska podda med dig, det är föräldramöte på skolan, det är båda barnen har orientering ikväll, jag är med i en styrelse som har haft ett evenemang, och jag fick liksom lösa det genom att typ springa hem för att jag skulle göra en grej. Och jag bara, alltså det är så fina bitar, jag ska börja med den tacksamheten och sen fatta att det kommer aldrig gå ihop. Därför Nej. Att allt som jag skriver ner att jag tänker att jag ska göra, det blir alltid ungefär 3 gånger för mycket. Och det är bara så det är hela tiden. Och sen får man bara ha väldigt klart för sig vad det är som är viktigt. Och prioritera utifrån det. Det är lika svårt och enkelt som det låter.
Och det där var ju också ett väldigt bra brandtal, tycker jag. För jag känner igen mig, inte bara för att jag känner igen mig, jag tror vi många som gör det, just det att listan på grejer, det fylls ständigt på. Har man bilden av en helt ren och ibockad lista, är det troligen helt orealistiskt, och då kommer man bränna sig själv rätt in i den där berömda väggen. Och då bygger ju det förstås på dialog med dem man har att göra med, och inte minst barnen egentligen. Ja, för ibland kan jag Nu ska vi ju också då tänka på att alla lever inte med barn. Och vissa har inte fått sina ännu. Andras barn har lämnat hemmet och andra tänker inte eller kan inte skaffa sig barn. Men då kan det också handla om det här att man vill ha ett socialt liv.
Absolut.
Och att det kan bli pressande. Men de här människorna man vill hänga med får man ju prata med. Och man kan ju prata med barn så fort de blir i alla fall en 4-5 år. Och vi hade uppe det här i något avsnitt för ett tag sedan. Jag menar, känner jag att jag faktiskt vill sitta och jobba på kvällen för att jag vill då hämta dig tidigt eller vad det nu är. Eller för att jag vill ägna mig åt något fritidsintresse. Då kan man ju bara berätta att det är så här det är och jag har valt det. Stör det dig och ser du något annat sätt som vi skulle kunna lösa det här på? Jag tror att det är en viktig grej som jag själv ofta faktiskt glömmer att jag kan göra. Och då hamnar man i det här dumma så här martyrläget också. Att, herregud, jag som sliter så här för att få ihop allting. Och så får man bara skäll för att köttbullarna var kalla. Liksom.
Mm.
Men apropå...
Nej, men jag tror verkligen på det där att den här balansen. Man bara, har vi liksom ritat upp den? Har vi ritat upp hur den ser ut i tid och energi? För det tror jag man måste göra först. För den kommer ju, som du säger, den kommer se helt olika ut oavsett. Det blir ju lätt att vi pratar om en person med barn ungefär som att det är då man ska börja pussla. Men man pusslar ju när man är singel också i alla olika situationer. Men man behöver skapa sig, vad är det för bitar jag ska ha in? Och acceptera, som du säger, att vi kommer ändå aldrig hinna med allting som vi kan skriva på ett papper, för det finns ingen verklighetsförankring i den.
Och så gäller det att hitta bra förebilder. Jag vet en kvinna som jag ser upp till på många sätt och som ofta lyssnar på vår podd också. Hon gav mig väldigt mycket stöd i att hon sa någon gång att jag är usel på att laga mat. Hon lever med man och en son. Och så sa hon någonting som att min man gillar att laga mat så det får han göra och för övrigt så gillar jag typ frysköttbullar eller någonting sånt.
Mm.
Och det stärkte faktiskt mig när jag stod där och skulle, eller det har stärkt mig många gånger när jag står där mitt i vardagen och tänker att oj, nu är alla snart hungriga och nu är det mitt ansvar att få något på bordet. Att det måste inte vara så himla krångligt, så här kanske många av er redan tänker, men jag har ändå den här... Jag vill egentligen så här laga från grunden och allt vad det är. Liksom. Men så inser jag att nej, men det går inte. Mm. Det får flytta lite längre ner på listan.
Mm.
Vi bryr oss inte.
Nej, exakt.
Så det är ju det här med prioriteringarna.
Mm. Men jag tror just det där med alltså en dialog, alltså börja med sig själv först och skapa bilden och sen veta att jag kommer inte palla och stå upp för det här, för jag känner att i den runt fikabordet imorgon så är ändå normen att det här och det här ska ske, och att försöka hitta någon allierad, en nära vän eller någon där man kan testa liksom, alltså jag är de här förväntningarna liksom rimliga, så att man bara, det är så vi behöver skapa ringar på vattnet, för vi kommer inte kunna komma från regeringen eller riksdagen eller arbetsgivardokument.
Anders Tegnell.
Nej, det är möjligtvis. Alltså, jag skulle ge honom chansen. Han får försöka. Utan det här, vi måste börja och gräva precis där vi står. Och som sagt, det kan vara att man precis som jag ska iväg på ett föräldramöte idag. Och bara där väljer att respondera på ett annat sätt än att mata på någon så här kravnorm. Eller ställa en fråga. Eller bara, alltså det är precis där vi kan börja. Det tror jag kan få verkligen ringa på vattnet.
Ja, men superbra. Får jag säga något om, för det här handlar ju delvis om inflytande.
Mm.
Och det var ju tydligt i rapporten att den som har inflytande och makt över sin arbetssituation mår bättre och får till den här balansen bättre.
Mm.
Och jag tänker att makt är väldigt sällan något som folk bara ger dig.
Mm. Nej.
Det är ofta något man får kämpa lite för att få, faktiskt.
Mm.
Och då tänker jag att så är det på jobbet. Och där accepterar vi nog det på lite mer, tror jag.
Ja.
Att det finns en karriärtrappa och vill jag hit så får jag kämpa lite. Vill jag inte så får jag säga det och så slipper jag liksom. Men det gäller ju hela livet också.
Mm.
Att vill vi ha inflytande över ekonomin till exempel, men då får vi sätta oss in i alla fall lite grann i taget.
Precis. Och det var ju ett citat som var väldigt, tyckte jag, så här, men som sammanfattar så himla mycket också i rapporten från så här, burned out. Why am I burned out? Because I've internalized the idea that I should be working all the time. Why have I internalized that idea? Because everything and everyone in my life has reinforced it explicitly and implicitly since I was young. Hon heter Ann-Helene Pettersen. Och så här kan vi ju inte ha det. Alltså det här är en ung kvinna då. Och då menar hon att allt och alla har liksom förstärkt den här känslan av att jag ska slita hela tiden, både explicit och implicit. Och det är ju liksom, ja, det är det här vi behöver komma åt. Den känslan ska inte, hur far den runt där ute? För att om någon kan ta en bild på den känslan, det skulle jag vilja ha. Så här, vad är det som driver på den här pressen? Det kan ju vara att det faktiskt är någons inlägg på Instagram. Ja, men det här driver på mig. Och då kan man ju faktiskt, men vi ska, det är den här normen som vi behöver jobba med. Och sen så tänker jag att vi ofta kommer in på, det har jag också hört flera gånger och säkert sagt själv, om det är för mycket, prata med din chef. Och det är inte heller alltid så lätt, beroende på relation, att trava in till chefen. Det kan vara så att man inte har en god relation med chefen. Det kan vara så att man vet att chefen sliter dubbelt så mycket som jag. Så vem är jag att komma med att säga att jag får liksom inte ihop det, det är för mycket på mitt bord. Eller så kan det vara att just nu i corona så har vi inte riktigt de forumen. Det finns inte riktigt tajmingen att komma in med det. Men så det kanske inte alltid där, men någonstans så behöver ju vi bli varse i organisationen, gruppen, teamet, om det är så att alla känner att jag kommer inte hinna med. Och så känner man det nu, vi poddar 1 september och känner att hösten är redan liksom ett lok där jag liksom springer framför. Det är bara du. Det är bara du som kan flagga om det här.
Mm. Det är sant. Och det är ju lite besvärligt det här med att snacka med chefen, därför att det finns ett maktförhållande där.
Mm.
Och många av oss vill gärna visa oss duktiga. Och då vill man klara av allting. Men jag kan ju avslöja en hemlighet. Chefer är också människor, som vi vet då.
Mm.
Och chefer vet ju om att andra människor också är människor.
Mm.
Och tänker jag också, om jag nu tänker mig in i att jag är en chef med medarbetare som inte vågar komma till mig. Det är ju bättre att du säger något nu än att liksom den totala skiten brakar lös i november eller december. Så att jag tror att man kan faktiskt bli glad för att en medarbetare kommer och säger, jag ser lite grejer här som inte är helt hållbara, vad kan vi göra åt det?
Ja, precis. För ju tidigare man tar det så kan det kan vara så, oj, det här måste vi ju lösa, snarare än att nu brinner hela huset liksom. För det är inte jätte, det är inte lättare då. Alltså man tar ett ansvar också ju tidigare man flaggar. Man tar ett ansvar för kvaliteten på det man levererar och för sina arbetskompisar. Och i den här rapporten ser man också att många vill förändra saker, och där var det också, det bara klia i mig då, för då var det så här, man ville bli mer positiv, man vill stressa mindre, man vill träna mer, laga mer hälsosam mat. Alla de här sakerna skulle ju kunna vara positiva hälsoförändringar, men det låter också som att man lägger på sig mer krav på saker, och bara mer positiv, där vill man ju bara gräva i det, vad är det handlar om liksom, vad handlar det om?
Jag vill vara mer positiv. Ja, precis. Var står man då någonstans?
Ja, som sagt, jag tror att det som behövs är jättemycket. Självrannsakan tycker jag är ett ganska tufft ord. Men alltså verkligen tid för reflektion som verkligen är jätteviktig. Alltså, vad är det jag längtar efter? När är jag positiv? Vad känner jag mig positiv till? För att vi vet också att när man konstant känner att man inte hinner med, för att man har skapat den här jultomtens önskelista i form av sin to-do-lista, då är det väldigt svårt att känna sig positiv och absolut att inte känna sig stressad. Alltså det är jättesvårt när jag känner att jag hinner aldrig med allting. Och vi hade ett webbinar förra veckan i Oxygrupp, och så fick vi en fråga efteråt som var en kort fråga, men som egentligen var väldigt stor. Och jag kände hur det liksom knöt sig i hjärtat när jag skapade en bild av personen som hade ställt frågan, och den var väl, jag kommer inte ihåg exakt, men det var lite som att, men hur gör man då när man har så mycket att göra att man inte ens hinner stanna upp och skriva ner vad man har att göra? Och då ska man inte behöva dra det här kortet att ja, men det är väl ingen som dör, men det är lite där man hamnar. Det får aldrig vara så mycket att du inte kan säga att nu måste jag hitta en timme idag när jag bara stannar upp och funderar på vad är det jag kan plocka bort för att liksom säga ja till att få till, inte balans kanske, men bara få till att jag känner att så här, ja, det är mycket, men jag har gjort rätt val idag. Så jag tror många känner igen sig i den.
Jo, och jag kan känna igen mig i det där också många gånger, att det är något som egentligen är viktigare än allt annat, men det hinner man ju inte med.
Mm.
Men jag menar, om vi tittar på livet då, som du säger, vi behöver göra oss en bild av vad vi har för tidsbudget, som du sa i tidigare avsnitt. Det är ju väldigt praktiskt och faktiskt, och det går inte att rucka på. Vi har 24 timmar om dygnet. Och ska vi göra något på jobbet så måste vi förhålla oss så här. Vi kan inte bara springa omkring som yra höns och liksom dra och rycka i saker. Vi måste ta oss tiden att ta det här djupa andetaget, skaffa överblick, se vad som krävs för att det viktigaste ska ros i hamn, och så börjar vi med det. Och att den prioriteringen ska gälla alla.
Mm.
Så att den gäller ju även i privatlivet. Så jag tänker att den tiden som det tar, den betalar ju sig. Dock kan jag förstå hur det känns att känna att nej, men jag hinner inte ens det. Men svaret är ju egentligen jo, det hinner du, därför att annars hinner du inte med något annat heller.
Nej. Och precis, och just det där att göra den där läxan med vad är det som är viktigt, reflektera hur jag lägger min tid det, och att i stundens hetta så kan det kännas som att men det är klart att jag kan skjuta på sömnen nu, jag kan skippa och träffa mina kompisar därför att det här är viktigare. Men det är precis där vi gör de här starka värderingsvalen som liksom bär vår hälsa, och att man oftast efteråt, jo det är klart att jag inte hann det där, men det löste ju sig ändå, och nu kände jag ändå att jag valde i enlighet med mina värderingar. Så det är det här, 168 timmar i veckan. Hur vill jag spendera dem? Alltså hur behöver jag spendera dem? Sömnen, sin plats. Och det går inte att förändra allt på ett bräde. Och ingen som man umgås med är tankeläsare. De flesta är fullt upptagna med att hålla ordning på sig själva. Så att, behöver man kommunicera med någon annan så gör man inte det via liksom, tanke, utan det är ord och förklaring.
Mm. Kanske i framtiden, men inte just nu.
Nej.
Nej, men det är bra. Jag vill bara säga, spela in lite så här personligt. Jag tror att när jag gick och la mig igår kväll, då var hon 11 tror jag.
Bra där.
Så, för du, ja, mm. ja men, eller hur? Mm. Och jag var lite nöjd för att det var så här bra mellantid. I någon drömvärld så skulle jag lägga mig 22 varje kväll. Men ärligt talat, jag tycker inte att det är kul att få de här 9 timmarna eller vad jag kanske skulle behöva. Livet blir inte kul då.
Det är inte kul. Nej.
Nej, nej, apropå så här press. Ja. Nej, men jag tycker inte det, för jag vill hinna med mer än vad den perfekta sömnen medger. Men, så jag har hittat ett så här bra mellanläge. Jag får fuska ibland och slarva, och kommer jag i säng 12 då så det är okej. Till och med 1 är okej ibland. Och 22 går jag nog bara lägga mig när jag verkligen vill. När jag bara, nej men jag orkar inte nu. Sömn liksom. Men, och jag tänkte på det här, men det här är någon slags gyllene mellanläge. Det är inte perfekt. Det är bara lagom bra för mig. Jag tänker att det är väl ett sånt förhållningssätt man behöver hitta. Den här veckan har jag lagat riktig mat från grunden 2 gånger. Det var jättegott. De andra gångerna blev det fiskpinnar och liknande. Och det funkade jättebra det också.
Ja, men då är det ju så här. Det är ju inte objektivt perfekt, men det är ju perfekt för Boel. För jag känner igen det där. Idag så kan jag säga att vi får inte ihop med föräldramöte och vad det nu är. Så att planen är att jag går ut med mackor till mina barn som de får äta utomhus. Och bara, det är helt okej. Okay. Och ja, det där med sömnen, jag har löst det. Jag läser, man måste ha en sjukt bra bok.
Ja.
För då längtar man till att gå och lägga sig.
Exakt.
Jag läser Kjell Westös nya nu och vill typ, jag måste få gå längre med snart för att jag måste läsa klart boken. Men alla har sina sätt, och som du säger, det är perfekt objektivt, nej, perfekt för mig. Perfekt för mig, det är ju när jag har lyckats strunta i exakt rätt saker och hållit i andra. Men jag tänkte också, ni får sitta ner och andas djupt när ni läser rapporten om ni funkar som jag och Boel, för man blir upprörd. Och sen tänka på det där, vilka möten har jag, och nu menar inte jag så här formella möten, utan vilka träffar jag och vad kan jag liksom ta upp där? Vad kan jag svara på ett annat sätt för att liksom börja mata en annan norm om det behövs? Och sen hittade jag, du är ju Svenska Dagbladets fan, jag är mer DN, men nu ger jag SvD cred här då, för de hade nämligen ett test som heter Vem gör vad hemma? Självtest. Drar du tyngre lass än din partner?
Aha.
Och jag tänkte att men det här är en grej, man kan bara, sen kan det bli en diskussion för att man kanske blir oense, men man kan titta på det. Jag tyckte att det var ett bra test, för sen hittade jag en massa andra sådana som inte var riktigt lika, tyckte jag, seriösa. Det blev lite så här, jag tycker inte vi ska prata om så här mansbebisar. Det blir liksom lite barnsligt. Nej. Men den här självtestet, ja.
Ja, men vad kul. Och alla kanske inte kan läsa Svenska Dagbladet för prenumerationer och så. Men jag som tidigare journalist måste bara säga att ja, ibland delar vi betallänkar. Därför att även journalister behöver få betalt. Så var det med det.
Ja, absolut. Och det kan ju vara att man hittar en annan sån här. För jag tror att det finns säkert någon så här, någon annan som också gör en sån här. Men så att den känns lite seriös, så att det inte blir någon smutskastning, tyckte jag var viktigt om det här.
Absolut.
Behöver göras. Och som sagt, jag vill verkligen komma tillbaka till det här att Om man tar fram alla pusselbitar som man tror att man och tycker att man ska hinna med, så kommer de inte alla kunna bygga ett pussel som funkar på 168 timmar. Det kommer alltid handla om prioriteringar. Och vi behöver liksom lyfta blicken och titta på lång sikt. Om jag fortsätter så här, vad leder det till? Om det ser positivt ut, då ska man hålla i det. Men om det känns som att jag känner ju att det inte håller, då är det är alltså på gott och ont bara du som kan påverka det. Och du, jag lovar, du har allies där ute. Det är fler som känner likadant.
Ja, det tyckte jag var ett bra sätt att stärka oss alla och er som lyssnar. För det är ju så, vi pratade om inflytande och påverkan tidigare. Vi har inte makt över allt, men vi har i alla fall makt över vår vardag, hur vi lägger upp de delarna som vi kan påverka. Och faktiskt också hur vi tänker på det, lite som du sa där om de gyllene pusselbitarna.
Mm.
Så behöver man lägga sitt pussel med guldkantade pusselbitar, då ska man inte glömma bort faktiskt en viss tacksamhet över att man måste sitta och pyssla med den här gyllene uppgiften.
Nej, och det kanske är svårt där när det tokigt stökiga tisdagen i oktober liksom, men när allting har kört ihop sig, men däremellan skapa utrymme för det och liksom försöka vara proaktiv. Och vi har ju ett jättefint samarbete med motivation.se som möjliggör att fördjupa sig vidare i ämnen som vi diskuterar. Och jag gillar Anneli Goodman som är en skribent där, och hon har skrivit en artikel där hon skriver att ja, vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen.
Ja.
Och den artikeln heter Balans i obalansen, precis som jag sa, och finns på motivation.se, och läser man den så blir man tipsad vidare på samma ämne. Så det rekommenderar vi förstås. Och vill jättegärna höra från er. Det här ämnet hörs nog, ligger väldigt varmt om våra hjärtan, som många andra ämnen. Men det blir ju väldigt personligt också när man pratar just om det här. Så att, vill hemskt gärna höra från er om ni har liksom cracked the code. Eller, ja, vad är största utmaningen?
Hur gör ni? Precis, hur gör ni? Och sådana här små smarta tips, berätta om dem. De är värda för dig att berätta om, även om du själv kanske tänker äsch, de är inte intresserade, eller äsch, de har hört det här förut. Men hör av dig till oss. Du hittar till exempel vår mailadress på vår sajt, men ännu hellre får du skicka ett meddelande på LinkedIn och gärna följa oss där. Ja, tack för det här samtalet, Ann-Sofie.
Tack, Boel.
Jag skulle också vilja rikta ett tack till våra partners Twitch Health och motivation.se. Och så vill vi som alltid tacka Agda Media för den här eminenta produktionen.
Sköt om er där ute.
Ha det bra.
Tills nästa gång. Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.